Ni är hjärtligt välkomna till kyrkan vid Brommaplan den här söndagen som vi ska fira gudstjänst. Det är en liten speciell gudstjänst. Därför vi kommer inte vara någon predikan. Däremot kommer det vara ett antal personer som har varit ute i internationell tjänst i mission. Som kommer berätta om erfarenheter från vad de har varit med om. Det är alltså missionsgudstjänst idag. Och temat är från Bromma till jordens yttersta gräns. Det låter va? Och vem vet, en del av er här som sitter kanske får inspiration att åka till jordens yttersta gräns. Och vi kommer ha 5 stycken personer som delar med sig av sina erfarenheter. Och nu ska vi läsa ett ord som handlar om Jesu kallelse till lärjungarna att gå från Jerusalem runt om i världen. Och vi får tänka från Bromma runt om världen. Alldeles innan han tas bort från dem. Apostlagärningarna 1 och 8. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag kommer nu läsa 2 stycken bibeltexter som talar just om vårt uppdrag och mission. Och sen kommer Alfred att komma fram, basisten, och berätta en erfarenhet. Och sen följer de andra med. Och det första är när Jesus kommer till Kafarnaums synagoga. Och den första registrerade predikan som han hade i hans hemstad. Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaks till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Sen ska vi också läsa från Jesu absolut sista dagar när han ger sin missionsuppdraget till sina lärjungar. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Alfred, varsågod.
Halloj! Hej, Alfred heter jag och jag kommer, den missionserfarenheten jag har är utifrån en bibelskola och missionsskola som heter APG 29. Så jag kommer dels bara berätta lite vad det är och sen dela en lärdom om mission som jag fått utifrån de skolorna. Men väldigt kortfattat, vad är APG 29? Ja, det kommer en bild där. Jag berättar mer om den sen. APG 29 är en bibelskola där man, det krävs 2 kulturer eller 2 länder som samarbetar och bestämmer. Vi vill ha en skola tillsammans. Och så har man en skola tillsammans i 3 månader. Till exempel så var jag i Thailand och senare i Sydafrika. Och då är vi ungefär 30 unga vuxna från massa olika delar i världen som bor tillsammans. läser Bibeln tillsammans, så man får en bredare syn när man läser med alla sina kulturbakgrunder. Och så är det proppfullt med andakter. Vi har personlig morgonandakt och sen gemensam morgonandakt och sen kvällsandakt och lite undervisning mitt i det. Och varje helg så åker man iväg och har praktik i någon församling där man får lära känna lokalbefolkningen ännu bättre. Och tre gånger åker man iväg en hel vecka och får vara med och hjälpa till på massa olika sätt. Namnet APG 29 kommer ju från Apostlagärningarna, som är en bok i Bibeln. Är det någon som vet hur många kapitel det finns i Apostlagärningarna? 28. Precis, och vi heter då Apostlagärningarna 29. Apostlagärningarna handlar ju om de första kristna. Vad är det att vara kristen efter att Jesus har dött och uppstått och den heliga ande har utgjutits över oss? Och då tänker vi, ja, men det 29 kapitlet, det är ju det du och jag lever i just nu. Så Bibelskolan strävar efter att efterlikna och leva på ett liknande sätt som man gjorde i Apostlagärningarna. Och det finns så mycket man skulle kunna, liksom, händelser. Men jag valde, här var i Zimbabwe. Vi åkte iväg en vecka och hade en hel vecka där vi hade i ett team då, ut i bushen ingenstans. Och om det är någonting jag har lärt mig inom APG 29 och mission, och att framförallt vara ledare, är att det går inte att planera upp allting, att ha koll. Och där får man utmanas något enormt att bara lita på att Gud har koll. Gud är trofast, Gud kommer göra så att det funkar. Och den här veckan, så vi visste ju att ja, vi ska åka till Zimbabwe. Och vi ska åka till 3 timmar ut någonstans, vi vet inte exakt vad det heter. Så hade vi försökt ringa pastorn, han hade inte svarat. Så vi kom fram till Zimbabwe och då kom vår pastor då, som skulle ta hand om oss lite, och sa vi måste åka nu. Det går en buss varje dag. Om vi missar den, då är det kört. Så då stressar vi. Vi har åkt liksom över natten buss till Zimbabwe. Och nu måste vi hitta alla och åka iväg. Och sen när vi rör oss till bussen, då frågar jag pastorn, vad behöver vi ha med oss? Och de bara, nej men vi har ingen mat. Och så då bara, okej, ni får planera vad vi ska äta så hinner vi köpa lite mat. Och sen kommer jag på att fråga, finns det el? Och det är jag väldigt tacksam för. För det fanns ingen el. Och då försvinner ju vissa matgrejer man kan köpa. Och sen visade det sig att det fanns inga sängar heller, utan det fanns bara stengolv. Men på något sätt så hann vi liksom få ihop det vi behövde. Och så kom vi iväg, kom fram. Och vi fick man var ju nervös som ledare att säga, men nu har jag 5 lite yngre vuxna, jag ska ändå ta hand om här. Jag hade en annan ledare med mig också. Hur ska det här gå? Men vi fick en sån underbar vecka där vi fick, här ser vi gick omkring, det var verkligen få som bodde där, men vi fick vandra under solen och besöka hem efter hem. Och det var så häftigt att se hur alla, framförallt då i teamet, fick växa så i sitt lärjungaskap. Vi hade alla förberett någonting utan att prata med varandra, men så kom vi till ett hem och så fick någon berätta och så märkte vi, ja men vi hänger ihop här, vi har samma tema. Och när vi fick be för folk så alla fick verkligen växa i sitt lärjungaskap. Och även om det var hårt att sova på stengolv, så tror jag att det blev den bästa veckan för oss alla. Och som ledare så fick man verkligen utmana sig att lita att Gud har koll. Gud är trofast. Vi hade inte ens täckning till de andra teamen. Så det blir min korta missionsinblick.
Ja, jag har också, eller mitt namn är Hanna Berggren, och jag har också varit iväg med APG 29 som Alfred precis presenterade. Och jag var 2023 i Mexiko. Det var min första skola, sen jag varit i Thailand. Men min tid i Mexiko blev en jätteviktig del av mitt liv. Och jag ville dela med mig av ett ögonblick som jag har gått och blivit påmind om ofta de senaste veckorna. Så det hade jag velat dela med er. Och vi kommer nog få upp en bild snart. Där ja. Vi var iväg på en sån här praktikvecka i en stad högst upp i Mexiko som gränsar till USA. Och för ungefär 10 år sedan så klassades det här som världens farligaste stad. Det var mycket karteller och droghandel och så, som verkligen, och gängkriminalitet som drabbade hela civilbefolkningen på olika sätt. Och man märkte att den här staden fortfarande är väldigt påverkad av det som har varit. Och som ni ser så finns det här en hög mur. Och det är för att det här är en stad som många människor passerar på sin flykt från sina hemländer. De försöker ta sig igenom den här gränsen för att komma till USA. Men som ni ser så är inte det så lätt. Och man kan se högst upp att det är rivmärken från att människor har försökt klättra över. Och på marken finns det kvarlämnade saker som människor har fått lämna på flykt. Och det fanns bland annat en nallebjörn som något barn har fått lämna som drabbade mig väldigt mycket. Och vi mötte många människor vid den här gränsen som liksom vandrade tillbaka in i Mexiko efter att ha fått ett nej av att få komma in i USA, och man såg verkligen deras besvikelse. Och planen var att vi skulle åka över gränsen tillsammans och träffa en amerikansk bibelskoleklass med unga vuxna i samma ålder som oss. Men vi hade ju några syskon från Mexiko som inte kunde komma över gränsen, som inte får komma in i USA. Eller det är väldigt, väldigt svårt. Så vi beslutade att inte åka över för att vi ville hålla ihop som grupp. Så våra ledare anordnade så att vi kunde fira nattvard med den här amerikanska bibelskoleklassen genom muren. Och det är det ni ser här på bilden. Och det var ett otroligt starkt ögonblick som verkligen har drabbat mig på olika sätt. Och vi stod som en cirkel med muren emellan oss. Och som ni ser på andra sidan så är det i USA och där är amerikanerna. Och vi skickade brödet och vinet genom hålen i muren. Så det var verkligen ett och samma bröd. Och det som blev så starkt för mig var också att allt i denna världen gjorde det omöjligt för oss att träffas och dela den här gemenskapen tillsammans. Även fast vi ser varandra som kristna syskon. Och det är på grund av fördomar och regler och strukturer som begränsar människor idag. Men trots det så kunde vi dela vår gemenskap och Herrens måltid med de här syskonen. Som vi aldrig hade träffat innan genom den här muren. Och det blev så starkt för att den här muren är ju skapad för att splittra människor. Och sätta stopp. Så vi fick fira nattvard på en plats som så många människor har fått sina framtidsdrömmar krossade. Och där många människor och familj får splittras. Och på en plats där människor får möta mycket fördomar och förtryck och rasism. Och allting som finns i den här världen som sårar. Så det blir starkt för mig att oavsett vart vi är i världen så har vi kristna syskon. Som vi kan dela våran tro på Jesus med och som vi får vara jämlikar inför. Och att vi som lärjungar i den här världen behöver hitta nya sätt att bidra till enhet och att sprida evangeliet och dela våran tro med varandra och till andra människor. Så det är en del av vad det innebär för mig att vara lärjungar i den här världen som jag ville dela med
er. Jag heter då Eva Westerberg Andersson. Jag sitter i ett av de fyra hörnen i det inte så stora rummet i en byggnad på sjukhusområdet. Vi är 4 tandvårdsteam som tagit plats, ett i varje hörn. Det är hett, ljudvolymen är hög av tandvårdsutrustningens sugar och borrmaskiner För att inte tala om ljuden från kompressorn och generatorn utanför den öppna dörren. Njön, 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 låter det hela dagen. Hårt arbete. Vi befriar den ena efter den andra patienten från rotrester av tänder som plågat med smärta. Ingen Alvedon i sikte när det onda har gett sig till känna. Kanske under flera år. Karieskador lagar vi och man får tandborstningsinstruktioner. I väntrummet visas en Jesusfilm nonstop för de som snart ska sätta sig i behandlingsstolarna. Ibland kommer det några och sjunger och spelar och vittnar om Jesus också där. Det sker också bibelstudier för intresserade utanför huset lite då och då. Det här, det var vardag för mig under ungefär 5 månaders tid för länge sedan. Det har faktiskt gått 34 år sedan, det kan jag inte tro, men så är det. Tiden flyger. Jag var i Freetown, Sierra Leones huvudstad, som volontär med Mercy Ships, en obunden kristen organisation som verkat sedan 1978. Jag bodde ombord med 350 andra personer från ungefär 30 länder, varav 15-20 stycken kom från Norden. Vi var kanske 15 svenskar då när jag var där. Det var en gammal skorv till lyxkryssare från 50-talet vid namn Anastasis. Den var ombyggd till ett sjukhusfartyg. Glädjebudskap till de fattiga. Befrielse för de fångna. Jag upplevde det som väldigt meningsfullt. Det var en konkret insats som jag fick göra för ett antal människor utan ekonomiska resurser. Allt var gratis. Och vi jobbade gratis, alla som var ombord. Allting var till skänks, material och vi som jobbade där, som jobbade gratis då. Och vi fick förmedla lite av det Jesus uppmanar oss till, att befria människor på olika sätt, i det här fallet från smärta kan man säga. Fick hjälp att få sina tänder lagade och få befrielse från det här besvärliga med en mun som inte är okej. Vi kunde ge dem möjlighet att nås av Jesus via det här. Och många tusen volontärer har passerat inom den verksamheten om ett par år i 50 år. Just nu är ett av de två sjukhusfartygen som nu är igång i Mercy Ships regi på väg från Durban i Sydafrika, där hon legat i torrdocka för renovering och service i ett antal månader, på väg till Madagaskar för att göra en ny insats där. Det andra systerfartyget kommer att närmaste tiden finnas i Sierra Leone och på Madagaskar också. På fartyget så har man utvecklat verksamheten, eller på fartygen, Anastasis, mitt gamla fartyg, det skrotades för många år sedan nu, för det funkade inte längre. Man utför mycket där, kirurgi till exempel. Läpp, käk, gomspalter opererar man. Man tar bort stora tumörer. En gång vet jag, det var en man som hade en tumör på 1,5 kilo på sin underkäke. Den togs bort. Man tog bort revben från honom och transplanterade så han fick en ny underkäke. Hans liv blev förändrat. Man opererar starroperationer. Man kan hjälpa många på kort tid. Man rätar ut barns ben som är krumma och missbildade och klumpfötter och sånt. Jag är så glad att man fortsätter den här verksamheten. Den går runt Afrikas kust till de allra fattigaste länderna. Och den man som startade det här, han gjorde det utifrån en vision att det skulle komma våg av unga människor ut över världen. Och det fortsätter så. Han var grundare till Youth with a Mission och den här visionen fick han för det här fartyget då, eller den här flottan, verksamheten. Tack.
Den här sången som vi sjöng nyss, Se jag vill bära ditt budskap. Jag tror vi sjöng den 1980 när den här församlingen skickade ut oss som missionärer första gången. Jag har jobbat i Kongo Kinshasa, dåvarande Zaire, under 7 år på 80-talet. Och mina uppgifter var framförallt att vara lärare, dels på en bibelskola, dels på ett gymnasium. Men, kommer min bild snart, jag var inte bara lärare, jag var också mamma. Och det var det jag tänkte berätta om idag. Det här är vår äldsta son när han var 1 år och vi kom ut första gången tillsammans med sin barnflicka. Alltså att vara mamma i ett u-land, det har både positiva och negativa saker. Det som var bra i det här klimatet var ju att vi slapp vinteroverallerna på bebisarna. Vi bodde faktiskt väldigt nära skolan där Christer och jag jobbade. Och så att vi kunde gå hem på lunchen och äta tillsammans med våra barn. Inte lämna 8 på morgonen och åka hem klockan 17 och hämta barnen på ett dagis. Och vi hade en privat dagmamma, det är barnflicka. Vi hade flera anställda som skötte hushållet. Sen var det saker som var svåra att vara mamma i det här landet. Jag var mer bunden vid hemmet än vad min man var då, eftersom jag var stort sett antingen ammade eller så var jag gravid under större delen av den här perioden av någon anledning. Och det gjorde att jag kunde inte åka ut på de här fina missionsresorna som han gjorde, för att jag skulle se efter mina barn och jag var tvungen att vara hemma då. Sen var det ju risker, sjukdomar som inte vi dras med i Sverige. Malaria framför allt är en fara. Och jag födde ett barn i Kongo, Anna. Hon levde 9 dagar, sen dog hon. Och vi tror att det var kanske gulsot, kanske kombinerat med malaria. Och hela den upplevelsen var ju ett trauma i våra liv, liksom. Som kanske följde mig egentligen. Jag blev väldigt orolig för mina barn. Vad kan hända med mina barn? Liksom, varje gång de blev sjuka när de fick hög feber. Så tänkte jag, åh god Gud, låt mig behålla det här barnet. Så att det var problem på det sättet. Och jag kände mig isolerad. Ofta vi levde i en ganska liten by. Svårt att dela, ha samma bakgrund som de andra kvinnorna i byn. Även om det lärde mig också att förstå vad det är att vara kvinna i det här landet. Och så beroende av familjen. Och det var ju det, hennes uppgift att föda barn och se till barnen. Så ibland funderar jag, liksom, var det här värt alla risker som vi utsattes för? Och jag vet inte om det var det. Men jag har lämnat det åt Gud på något sätt. Vi får leva i det. Vi får vila i det. Att Gud har hand om sina barn när vi går de ärendena. Nästa punkt jag skulle säga så har jag glömt bort. För det står här på min lilla lapp. Så det var ju att... Jo, för barnen gick det ju bra. Jag var orolig för barnen för att när de skickades till internatskola sen när de blev större och gick i skolan. Det var en svensk internatskola som låg ungefär 10 mil från där vi bodde. Men det tar ju 5-6 timmar att resa dit med de färdmedlen man hade där vi bodde. Jag tänkte första gången vår 8-årige son kom hem. Efter 5 veckor som man fick vara, 5 veckors perioder, så kom de hem på en lång helg. Då kände jag inte igen honom. Alltså Peter, han började prata en helt annan dialekt. Hans lärare var från Värmland, hans internatföräldrar var västgötar. Och jag kände att jag höll på att förlora mitt barn. Jag känner inte honom längre. Men det ordnade sig. Alltså de hade jättebra barn, såna här internatföräldrar och jättebra lärare. Så att jag är inte orolig för det. Och jag har frågat mina barn, gjorde vi fel? Nej, jag tror inte det. De hade en bra barndom, en bra uppväxt. Och deras klasskamrater, deras skolkamrater där, de blev ju vänner för livet för våra barn. Så deras upplevelse var positiv. Och vad jag har lärt mig då, jag känner lite grann som Alfred sa, att jag lär mig det här beroendet. För att när man är i en sån här miljö där man är utsatt, jag är utsatt, omgivningen är utsatt, jag blir totalt beroende av att be Gud om hjälp, om trygghet, om hjälp i alla möjliga situationer. Jag jobbade som lärare, jag är ingen höjdare på att vara lärare, men jag fick be Gud om hjälp för de här lektionerna på franska och på lingala, beroende på vilken kurs jag hade då. Och just det här också att planerna ändras hela tiden, det blir ju aldrig så som man har tänkt sig. Jag hade tänkt bli bibelöversättare. Jag fick bli lärare i bibelkunskap istället. Ja. Men varför skulle vi åka ut? Jo, Matteus 28. Vi skulle sprida evangeliet till alla folk. Och det var vår ambition. Och vi gjorde så gott vi kunde. Nu har det gått 5 minuter, har man visat här. Så går jag.
Jag heter Miriam Mondragon. Och jag har tillbringat ungefär 20 år av mitt liv i Latinamerika. Min församling som sände ut mig, oavsett om jag jobbar som missionär eller för en kristen organisation, de finns i Piteå. Och vad jag skulle vilja tala med er om idag, det är betydelsen av att man har en vänförsamling. Och i Piteå har vi en vänförsamling som vi har haft i 30 plus år. Och det står så här i Korinterbrevet 1 och 3. Ty vi är Guds medarbetare. Jag Paulus, säger Paulus, satte igång arbetet. Apollos vattnade, men det gav Gud. Det var Gud som gav växten. Och ibland är det så att det är någon som har en vision från Gud och så får andra komma. Du och jag, vår församling, församlingen i Piteå, och vattna. Och sen är det Gud som ger växten. För ungefär lika lång tid, eller för långt tillbaka, så åkte jag ut som missionär och SIDA-volontär. Och jag hamnade i ett av de fattigaste slumområdena, i Tegucigalpa, Honduras. Och där mötte jag en pastor. Och den här pastorn hade startat en församling som hette Kom för att tjäna. Och han hade en vision. Han ville nå människorna. Han ville nå barnen. Jag vattnade den visionen när jag var med. Min församling vattnade den visionen. Och sen kom det många andra som vattnade den visionen. Så från att ha varit ett litet skjul uppe på en kulle, så finns det nu ett center där 450 barn från de allra fattigaste delarna i ett av Tegucigalpas farligaste områden, därför att det är så mycket gängkriminella. Där finns församlingen. Där finns projektet José, mitt mellan gränsen mellan 2 kriminella gäng. Pastorn har blivit mordhotad så många gånger, men han är respekterad. Och när det händer något, då är det ofta han som får gå in och förhandla. Så vad jag tänker, vad gör det med församlingen i Piteå? Att ha varit vänförsamling med Vänna Servir i 30 år. Det gör mycket. Det gör att församlingen brinner för mission. Det gör att församlingen får rapporter vad som händer. Det gör att vi har inbjudit en pastor som fick fira vår second hands jubileum. För det är genom gåvor från församlingen och genom second hand som vi har kunnat verka. Så att det är ett utbyte. Och just det där, vad viktigt det är att man får rapporter. Alltså jag tänker när Tilda var vår missionär, helt fantastiskt. Att vi, jag tror att missionsintresset och glöden i vår församling verkligen växte. Och om man då har en relation som inte bara är den tid missionären är ute, utan någonting som varar över tid, då blir det jättefint. Så därför tänker jag visa en kort film. Det här är en liten rapportfilm som jag skickade hem till min församling efter att ha besökt Honduras i jul. Och då var det så att de hade skickat ett bidrag och nu berättar församlingen vad de har gjort. Och bland annat så har man startat en slagverksorkester för att barnen ska ha något att göra och inte hänga i hörnen och bli rekryterade av gängen. Så att det är en liten tillbakablick, för vi mår alltid bra. Församlingen och Piteå och påminnas att det här är inte något som händer nu, utan det har varit länge. Så ni kan få titta på filmen nu. Det är jag som har gjort den jätteenkel.
Jag ger dig Gud. Ge mig kärlek och ett hjärta som är stort. Som kan visa på din kärlek.
Ska vi tända världens ljus och be för vår situation i världen. Herre, vi är inte en isolerad församling och grupp av människor som inte lever i kontakt med resten av världen. Din värld. Dit du sände att dina lärjungar gå ut till jordens yttersta gräns. Hela världen finns på ditt hjärta och därmed på vårt hjärta. Och vi lyfter speciellt fram de svåra konflikter, dödliga konflikter som vi har. Både i vårt närområde i Ukraina, men också i Mellanöstern, Sudan och i många andra håll. Herre, ge kraft till människor att fatta rätt beslut. Att goda krafter som du kan sända som lindrar nöd, som hjälper i de svåra situationerna. Och som vi bad tidigare, att makthavare ska kunna fatta beslut som gör att det blir bättre för människor. Så ber vi också för den bönämne som Ekumeniakyrkan har lyft för specifikt den här dagen i Thailand. Efter att befolkningen i Thailand röstat för att omarbeta den thailändska konstitutionen ber vi för vår systerkyrka, Thai Karenbaptisterna, och andra som står upp för de etniska minoriteterna i Thailand. Gud, vi ber om vishet och mod i deras arbete för en ny konstitution där urfolks rättigheter stärks. I Jesu namn. Amen. Ska läsa en sista bibeltext nu som får bli som en sändningstext från Matteus evangeliets 9:e kapitel, vers 35-38. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och vi följer den bönen, Herre. Vi ber att du ska sända ut arbetare till din skörd i Bromma, i Sverige, i Europa, till jordens yttersta gräns. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns, i Sonens, i den helige Andes namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.